är så sur alltså. Vet du, får jag bara säga en sak? Liksom, det är måndag hela veckan. Vi har gjort det i 5 år. Och varje gång vi ska podda, så när du ska podda på distans, då är det liksom något knas. Och då har inte du förberett det här knaset, fast du har känt till det en vecka. Och du tror ju liksom att den här strutsningen som du håller på med är något liksom, som räddar dig på något sätt. Men det är ju 100% ineffektivt. För det som hände för mig, det är ju att så här, du fuckar ju med min tid. Det vill säga att jag har ju grejer att göra efter det här. Så att nu har det tagit 45 minuter av våran poddtid när det strulet har varit. Det betyder att jag kommer behöva ringa de som jag ska till sen och säga så här, hej, jag kommer bli försenad på grund av det här. Vilket betyder att de i sin tur måste ringa till de som de har möte med sen. Så kedjeeffekten är liksom enorm. Så det enda jag hade liksom blivit glad för just nu, det är att få liksom, hej, vi poddar om 45 minuter, då har jag löst det. Bra, då hinner jag städa undan en massa grejer som gör att jag kan förkorta min tid som nu läggs på efter det här till sen. Förstår du min aspekt ur det hela?
Okej, jag fattar, men du har också straffat mig en kvart. Så vi kunde ju också ha kommit...
Jag har straffat dig en kvart, Ann Söderlund. Vänta nu. Du har sagt till mig 5 minuter. Till sist måste jag gå in och göra mig klar. Så att jag kommer hinna i tid till mitt möte. Eftersom jag kommer komma absolut i sista minuten. Så jag straffar dig ungefär 10 minuter med att inte svara. Så jag ska hinna mig göra mig klar. Om du anser att det är ett straff, fine, absolut.
Nej, jag säger inte att det är...
Nej, men vad menar du då? Snälla, säg det med bebisrösten så allting blir liksom superrelevant.
Jag har ingen bebisröst, jag är en väldigt, väldigt vuxen röst.
Mm, visst.
Förlåt.
Okej, men jag är så jävla trött på dig. Det kan inte vara så här 5 år senare. Jag blir galen.
Och Joel så trevlig nu med små kalifjuppebyxor med nopedoni. Han har blivit lite...
Det var alla våra poddlyssnare förstod precis vad du menade där.
Nej, men det är ändå roligt. Det är ändå roligt hur saker och ting blir naturligt när man går hemma mycket. Nu menar inte jag att man går utan underkläder och sådär. Men din man har ju nu små, vad ska man säga, träningskalsonger.
Träningskalsonger, du menar tights, man tights.
Men det, är det vanligt att man
det börjar bli vanligt. Däremot var han nog inte
man.
Däremot var han nog inte beredd på att Ann Söderlund skulle sticka in huvudet och inspektera underlivets uttryck. Underlivets alla skeenden i ett par tights.
Mitt ex hade ju no offense, men ett litet larger package. Och, då...
Jämfört med Joel, eller vad menar
du? Ingen
no offense.
Men det var alltid liksom, det var alltid lite stressrelaterat för mig att gå ut med honom på stan. Liksom beroende på vilka byxor han skulle välja. Ja, men det var ju det. Och han var ju väldigt känslig för sånt. Till Mattias skulle jag bara kunna säga så här... Det där sitter lite tajt. Nu har jag inte börjat säga det. Men det kunde man inte säga till mitt ex. För då blev han sårad. Okay. Så han tyckte det var hans skit. Och det var det i och för sig. Men att ibland var så här. Oj, nu hela havet stormar. Och alla åker med. Jag menar att det var inte så att jag tycker inte att det var ögonfallande det som skedde ut i köket, att han hade små tights på sig. Det var ingenting som jag hade märkt till innan ni själva sa något.
Nej, men jag upplevde ju direkt, för han då gick till kylskåpet och hämtade mjölk, varav hans underliv då hamnade i min typ av, vad ska jag säga, gyllene snittet. Ja, och då upplevde jag någon form av sekundärskam och kände så här, jag måste adressera hans underliv innan Ann upptäcker det och kommer göra en grej av det, för det skulle kunna vara penibelt för oss båda.
Ja. Du menar innan det börjar skaka och braka borta vid kylskåpet. Ja, men penibelt eller inte, så om det här är en ny trend då med tights på yngre män, så är ju även det här med att flytta ut till landet en ny trend.
Får gratulera, då är ni lantbruksfastighetsägare då.
Jag skulle vilja satsa allt på det här.
Avgjort. Shit, kan vi ha en gård?
Ja! Det är liksom allt jag har drömt om.
Och nu har vi ju båda blivit glatt överraskade om vi får säga så.
Verkligen. Ja. Ja, lät vi så två små matroner. Ja, jag verkligen
som gör så bra grejer.
Ja, oh, vi är så tajta.
Ingmar Bergman, sitter och trycker till på kammaren. Nej, men jag vet inte, jag kanske inte ens, jag hade nog inte tänkt så mycket på programmet Hjälp, vi har köpt en bondgård.
Ja, och så här, om man ska vara riktigt ärlig så hade man ju lite dömt ut Britta och Kalle Zackari eftersom ja, deras två senaste produktioner inte varit sinnessjukt tajta. De har mer varit
dem, nej.
Nej, men det har varit liksom det är lite, de har hamnat lite i samma fack eller fälla som så här, Erik och Lotta, att vi har två ett skönt par som gör tv-program tillsammans och vi vet inte riktigt vad vi ska göra med dem. Det är lite konstgjord andning och det har inte riktigt funkat och flygit, så jag ska säga att jag hade inte speciellt höga förväntningar på det här programmet heller. Och det är ju varken så här Britta och Kalles fel eller Erik och Lotta, de är ju fantastiska programledare, men de har varit så otroligt kopplade till formatet Historieätarna och därför blir det också svårt att sätta in dem i något annat format på något sätt, för att i Historieätarna så är det liksom, ja, men du vet, det är 100% i kemi på hela grejen. Men det har inte flygit riktigt i de andra grejerna. Och sen så är ju problemet att man inte vill hamna och bli samma karaktär hela tiden. Så jag förstår ju deras strävan i att vilja göra något annat. Det är precis som skådisarna i Solsidan var tvungna att stänga ner själva programserien under 5-6 år. För att de vill... Ja, Josefin Bornebusch vill inte bli Mickan. Hon har en annan... Hon har en annan, vad heter det, spännvidd. Mm.
Ja, det har hon verkligen visat. Nej, men det som jag tycker är hela behållningen med serien är ju faktiskt att de känns så jävla autentiska. Sen hjälper ju till att Britta har dialekt. Hon blir på smällen. Kalle är stor och stark och gillar att ta i. Alltså, de är liksom jämlika. Det känns som att de skulle kunna dra till USA och klara sig med några misstag på vägen. Så det känns inte spelat. Och det som kanske har hänt med de andra serierna där kvinna och man ska vara ett tjenis penis, hejsan svejsan, härligt par. Att det liksom efter ett tag känns lite spelat. Och det gör inte alls det. Det känns jävligt autentiskt. Man blir liksom sugen på att följa med på deras resa ut på landet. Jag tycker faktiskt att det är skitbra.
Ja, jag är helt blown away utav det här. Och suttit liksom...
Blown away?
Nej, men jag har suttit... Wow. Ja, men jag binge-kollade 4 avsnitt. Bara så där utan att tänka på det. Då är det ändå någonting som är bra.
Ja, men jag är bara ovanligt att du hyllar någonting så här mycket.
Jaha, då ber jag om ursäkt. Jag ska genast ta tillbaka. Nej, men... Men det jag också skönjer är ju en ny form av tv-trend. Den är otroligt liksom autentiska, reella. Alltså vet du om Marie som du kände lite grann?
Olsson Nylander.
Ja, som stack till Italien och byggde hus. Eller byggde, köpte ett knasigt ruckel och liksom skapade ett palats. Och där handlade ju själva dokumenteringen egentligen om deras relation, alla motgångar, alla hinder och så vidare. Och sen, ja, det blev ju fint, men det blev kanske inte så fint som hon hade sett från början. Förstår du?
Jag tror också att det är lika delar att man så här själv vill köpa ett palats på 400 kvadrat eller en bondgård som är ett ruckel. Men jag tror också mycket handlar om att det blir en stor kvinnlig publik för att man vill att en snubbe ska säga okej. Okay. Till vilken liksom galen idé man än har. Om man nu har en dröm att ha ett rosa palats på liksom 850 kvadrat på Sicilien, då är det jävligt få män som skulle säga så här: okej, jag packar bilen och tar med mig Kalle och drar vidare. Men de här männen gör det.
Och det är otroligt.
Och de är liksom glada och de verkar vilja ligga och de liksom, de är gulliga mot barnen. De verkar ha, vad ska man säga, en utvandrarmentalitet.
Precis, men det jag tänkte på i programmet som faktiskt är, de här kanske inte har så jättekul i det här projektet, det var ju faktiskt barnen.
Men barnen har aldrig kul i sådana här projekt.
Nej, men alltså, de stod ju ändå ut, den där lilla tjejen som då började som någon form av toddler på blöjbarn och sen var liksom en stor tjej när projektet var klart, det var ändå fint att se.
Ja, men man får ju också följa som att de är utvandrare, förstår jag menar? Och att de skapar sig ett nytt liv. Det kanske inte alltid blev som de trodde eller blev bättre, men de vågade i alla fall.
Det är inte guldet blev till sand, men guldet kanske inte blev till guld.
Nej, men vi pratade om det där innan, att det är ju en ny gröna vågen-trend, men att man kanske inte behöver vara så här. Man behöver inte göra någon politisk revolt. Man behöver inte så här röka maja. Man behöver inte kunna allting om spagettipumper. Man kan bara känna så här...
Man behöver inte ligga med alla och allt hela tiden.
Nej, den är i och för sig skön. Det är där jag har gått bet.
Spexarfest med Ann Söderlund.
Nej, men det finns ju någonting. Om man kollar på den här filmen tillsammans till exempel. Mm. Lucas Moodyssons, ja, men mästerverk måste man säga.
Ja, det är otroligt.
Den såg jag tillsammans med min ex-svärmor och som då gjorde revolt mot medelklassen under liksom 70-talet och flyttade upp till en gård i Norrland och levde det här livet tillsammans med familjen Taikon på samma gata. Så här. Och så när man kollar på de där bilderna så är det ju som en sån, vad ska man säga, bildskatt där mitt ex här rider på en get och då är de kring där liksom utan kläder och färga garn. Det är liksom, man kan inte förstå att det hände. Från 60 till 70-talet så gick de från så här, ja, men välkammade Beatles-frisyrer till så här politiska hippie-ufon liksom.
Ja, alltså de var ju som Bockarna Bruse och Trollet i ett liksom.
Ja, men då säger ju Anna Lundqvist, liksom, hennes karaktär, det går ju väldigt ut mycket på den här fria kärleken. Och hennes kille då, Gustav Hammarsten, han liksom inte inne på det. Jag tror inte det var så himla många som var inne på det, men det var tidens rådande ideal. Och så kan det ju vara nu med, att man vågar inte säga nej för att man är rädd att hamna utanför gruppen. Och det är det värsta som kan ske. Ja, men så ligger Anja och hånglar med en ung Olle Sarri.
Precis, och han är ju, vad är han? Han är bolsjevik, eller vad är
han? Ja, och han vill ju bara prata så här ideal och Marx och inte dit. Och hon vill ju bara ligga. Och så finns det en scen där hon går ut till Gustav. För att han får skuldkänsla för Göran då, som Gustavs karaktär heter. Så hon säger, ja, men jag går ut och frågar då.
Ja, men du vill du det?
Ja, ja. Han är lite ledsen också.
Ja, men vadå? Ja, jo, men du kan.
Tack. Jag älskar dig.
Och precis där också min ex-svärmor berättat att så kände hon också. Ja, men du vet.
Ja, men alltså det är så mycket shame på det där på något sätt. Det är så konstigt. Det är klart att det var viktigt på 70-talet att liksom experimentera och utmana liksom allt. För att det hade varit så otroligt konservativt. Man får inte glömma var man kom ifrån. Men den här att experimentera så mycket med sex, det kan liksom inte bli något annat än konflikt.
Nej, men det är också så här, det är som att vara ett barn och helt plötsligt säga någon så här, du får checka hur mycket godis du vill 24/7. Här, en godisaffär. Det är klart att initialt så bara proppar man i sig, men sen så kanske inte det är så jävla gott heller.
Nej, men så finns det en annan scen som är helt episk, och där tänker jag faktiskt på dig, Ann Söderlund.
Ja, då vet jag precis vilken scen du menar.
Kan inte du ta och berätta lite om den? Mm. Eller vänta, vi lyssnar lite på den.
Vänta, stopp. Vi kan inte ha det så här och försöka diskutera seriöst om du ska stå där sådär.
Vadå?
Ja, vad tror du? Så jag är ledsen, jag vet inte vad ni andra säger, men jag kan i alla fall inte föra ett normalt samtal om jag ska vara tvungen att titta på dig när du står där och visar upp hela apparaten. Det går inte.
Apparaten, vadå hela apparaten? Nu måste ni två börja nu igen.
Vad fan ska jag säga då? Det spelar väl ingen roll. Jag fattar i alla fall inte varför det ska vara nödvändigt.
Vadå, jag har svamp?
Anna.
Jag skiter i vad du hör, Anna.
Man får inte ha tätt åtsittande kläder.
Jag bryr mig inte om de medicinska förklaringarna.
Han måste ha luft.
Ja.
Det här är också någonting som jag trodde var så extremt överdrivet tills jag pratade med min svärmor.
Du kunde prata till din svärmor, du kunde inte bara kolla på dig själv och titta på din yngsting som alltid bara bär tröja och ingenting på underlivet.
Ja, men, eller också en helt naken, men jag tycker han har skärpt in sig lite nu. Nu kör han ändå
piqué. Ja. Piqué och naken ner till. Men det är ändå... Många roliga studenttal till honom.
Det är ändå väldigt mycket Ankeborg. För er som inte vet vad Ankeborg är, så är det knattarnas hemvist. Och Kalle Anka. Herregud. Nej, men 70-talet, det var ju liksom mycket fint. Men det är ofta så när det sker en liksom revolution. Det var ju, nu framstår det som att hela befolkningen...
Nu tycker du flyttar ämnet lite. Jag har ju nämligen en liten anekdot på det här. Eller ankedot som du föredrar.
Som vi säger
för.
Ankeborg.
Jag är ju alltså på Gotland med Ann. Vi ska göra någon inspelning, oklart för vad. Någon typ av samarbete som du har kokat ihop. Ja, jag står liksom och för en konversation med henne ganska länge till kvinnan vänder sig om. Och jag inser att det där är ju faktiskt enda lykten som är blottad. Det betyder att du inte har någonting på framskärten heller. Och då hade du bara stått i tröja. Och med bart underliv kanske. Ja, en kvart i alla fall.
Ja, men du lägger ju inte märke till små aktiviteter. Det var ju alltså ett sovlinne.
Ja, men okej. Okay. Så det förklarar ändå att du ska springa runt som en ankeborgare.
Men det här att folk ska ligga med tajta små trosor och tajta kalifjupper.
Hur kan du flytta fokus
nej,
från det här svampig
muttan? Det är inte bra för Pullerulli och Snoppedoni. Mattias då, om vi till exempel har sex, då går han upp och klär på sig kalsongerna.
Ja, men det gör ju alla killar.
Men varför?
Men vad då ligger du kvar i slafset?
Nej, det är klart att jag går upp och duschar av mig, men det är inte så att då sätter jag på mig de gamla trosorna och går och ligger med som med faster Agda. Varför ska man stänga men,
vänta,
in
Mattias saken? Var ju inte på Gotland och ni hade inte haft sex. Du bara gick runt lite Ankeborg och nu rättfärdigar det som jag försöker lägga över det på mig.
Jag lägger över på dig.
Jag tycker det är ganska jag håller med Ola Rapass karaktär här, att det är ganska ouppfostrat att springa runt och med bart underliv. Man försöker föra en dialog med dig.
Nej, men jag måste ändå gå tillbaka till den här nya gröna vågen, för att det handlar ju om, det sker ju verkligen nu, det ligger verkligen i tiden. De hade ju flyt, Britta och Kalle. Jag vet inte hur många kompisar jag hör som säger så här, men man börjar ju undra nu vad man lever för liv och jag bara längtar ut till naturen och ska man verkligen bo i stan? Och sånt sker ju alltid, att man börjar se över liksom sin situation i kriser. Om typ ett halvår kommer ju inte en jävel kanske tänka så. Men det verkar ändå vara en trend att så här, vad fan, vi lever det här korta livet och Gud är ju mer död än någonsin liksom. Man måste ju bara våga hitta på lite grejer. Jag tror att det handlar mycket om det också liksom.
Ja, men sen kan jag ju tycka att det finns något, om vi nu pratar om gröna vågen som version 1.0 och det här som gröna vågen version 2.0, då kan jag uppleva att det finns ändå ett kretslopp i det här. Det finns något holistiskt, för att om man nu är som, om man nu var gröna vågen 1.0, då när du väl hade satt dig på landet, då gjorde du barn och så kom du inte därifrån. Mm. Det var ett projekt att åka upp till Stockholm och det krävs planering, effort och tid. Det var inte så att du någonsin kanske kom utomlands om du inte separerar och så vidare. I den här situationen så kan ju faktiskt Kalle och Britta åka på charter, för att här skulle ju ändå typ ett glatt gäng stockholmare, typ som du och jag, kunna låna deras gård i en vecka med något enklare typ av coaching, för man tar hand om boskap, och de kan också fortsätta sitt liksom normala Stockholmsliv en weekend eller en vecka utan att det ska tära och gården ska gå sönder.
Får väldigt mycket bilder uppe i mitt huvud nu. Det finns, i ett avsnitt så köper ju de får som rymmer hela tiden. Och man ser den här stora så här, Kalle Sacker i 2 meter bär på de här fåren hit och dit. Jag bara undrar om du och jag satt där med kanske några pilleknarkare och ett flaska vin utan barn. Jag vet inte.
Vad menar du med pilleknarkare?
Ja, men, lite psykopillis. Men jag menar bara så här, om den här fåren skulle rymma klockan 12 på natten för tredje kvällen i rad, skulle det inte vara så här run forest run då? Skulle vi orka? Skulle vi orka ens en vecka?
Ja, men med lite vin innanför västen så hade vi nog gett oss ut på en fårjakt.
Jaha!
Och sen hade jag ridit på baggen hem.
Det hade du i och för sig. Jag hade blivit förvånad. Efter jag sett dig åka iväg med en 16-årig ossian på en motorcykel i jeansjacka, så tänker jag så här, bagge elefant, stoppa upp den där.
Då jag trodde att jag såg mina barn i så här, flimra förbi. Det var så här, jag visste att jag skulle dö där och då.
Jag hade fått begrava dig på gården.
Ja, du hade inte sagt något. Du hade gjort som Tom Hagen. Fan vad hemskt.
Ja. Men jag tänker på det där med djur också. Hur allting har förändrats. Inte bara nu utan de senaste, vad ska jag säga, 15 åren. För Frasse hittade en bild på mig där jag simmar med delfiner i Mexiko.
Oj.
Åh, vad fint, mamma simmar med delfiner. Pappa, har du simmat med valar? Så Bobo. Då kände jag så här, nej men alltså hela den där, alla de där bilderna måste ju nu tas bort och brännas upp ur albumen.
Varför skulle det vara så dramatisk? Är det inte ett tidsdokument?
Jo, jag vet, men det är ändå ett så intressant tidsdokument att säga. Som när barnen var små, de stora barnen, rida på elefanter i Thailand, krama små lejonungar. Alltså det är på liksom sån galenskapsnivå. Nu måste man ju så här, ha skägg och mask för att kunna gå på Skansen.
Eller bara heta Joe Exotic.
Hade du frågat mig för 15 år sedan så skulle jag kunna gjort en sån grej att jag skulle köpt en bondgård. Det tror jag faktiskt. Men idag skulle jag inte kunna gjort det just på grund av att jag skulle vilja att det var lite som att vara på charter. Jag skulle vilja liksom, renovera och fixa och köpa de där djuren. Och sen skulle jag vilja liksom att någon Joe Exotic liknande figur kom in och tog hand om djuren. Med den här fanatismen att man, så här, man älskar djur istället för människor. För jag skulle aldrig orka förvalta det där, det tror
nej,
jag
men,
inte.
Nej, men jag gillar ju liksom pyntet och fixet och liksom idén om att vara boskapsskötare eller jordbrukare. Det finns något vackert, något otroligt romantiskt över det. Men jag tänker på Joels mamma som de har ändå höns och de har hästar och ja, men nu pratas det också om att skaffa just får. Hon har ju blivit ett med naturen. Förstår du vad jag menar då?
Mm, ja, gud, jag fattar precis.
Karina, kom in här. Nej men Karina, gå inte dit. Och då pratar hon liksom med en höna.
Mm. Ja men det är lite som Petsson.
Ja, alltså Petsson liksom fenomenet slår ju till fortare än kvickt. Britta kommer snart gå och prata med de här hönsen som att de är hennes katter.
Men jag vet, men jag har ju haft massa djur, men under vuxen ålder har vi ju bara haft 2 stycken minihamstrar. Steve 1 och Steve 2.
Bra namn. Mm. Vad skiljer de åt?
Döden. Men den stressen jag känner när jag har djur, små djur, att de inte ska överleva. Och när de rymmer så vill jag att de ska vara fria, för jag kan inte stänga in dem. Och de försvinner flera dagar och så hittar man dem bakom en soffa med ett litet popcorn i munnen. Och
låter generellt som din uppfostrats. Metod.
3 personer och en hamster sitter bara. Jag måste bara skriva en rolig barnbok om Stevie. Men det ser man ju nu med hundvurmen. Helvete vilket uppsving hundar har fått. Hundar har ju blivit det nya liksom the royals. Alla ska ha hund. Alla ska gå ut med hund. Helt plötsligt så liksom är det väldigt... det är det som alla snackar om. Att kanske ska skaffa den där hunden.
Ja, men nu måste jag bara... Jag har 2 kompisar som skickade alltså DM till mig senaste veckan bara. Och en kompis veckan innan som DMade bara... Vi har skaffat hund! Är det en liksom coronatrend?
Ja, men jag tycker det verkar som det. Att man har liksom tid över att, att liksom gå ut. Det enda man kan göra är att gå ut på promenader. Det är ganska tråkigt att gå på en promenad själv.
Ja, men för mig så skulle det vara liksom att ställa om hela mitt liv genom att skaffa en hund. Alltså det skulle krävas mycket mer utav mig som person som jag inte vet att jag har ork till. Du var ju väldigt nära med, trots att du har ändå 5 barn. Det får jag ändå säga att det var starkt tänkt. Impulsen, Ann Söderlund, så gick du och köpte en bil istället.
Ja, men det var ju bra.
Ja, det var mycket bättre än en hund.
Om jag blir singel igen, då ska jag samma dag gå till Kennel K och köpa min hund.
Stackars hund.
Nej, då är det bara hen och jag och min dotra.
Apropå, ja, då kommer du och jag inte umgås mer efter det.
Nej, skönt.
Mm. Kommer jag skriva Instagram och inlägg om dig i tredje person och sånt där.
Ja, det är bra.
Ann Söderlund, vi har valt att gå vidare med en hund. Kan vi gå in på det lite?
Ja,
vi måste köra på det lite. Och grejen är så här, i och med att bråket sker inför öppen ridå så tycker jag faktiskt inte det här är att snacka skit.
Men vi behöver bara se det som 2 nyktra iakttagare då.
Ja, vi betraktar utav liksom, vad ska jag kalla för, kackelackornas kamp. Mamma på rygg och nu ligger de och sprattlar.
Men jag tror också att det handlar om att man kan identifiera sig, och plus att Della Q också ungefär samtidigt har använt samma liksom krigsmetod mot varandra. Att man bara egentligen öppnar upp den inre sårade själen och flåntigt.
Så här skriver Kristina Saliba på en quote som lyder: Do good and good will come to you. Min kompass, mina värderingar, mitt sätt att se på världen, men framförallt mina relationer. Man ska inte baktala, inte prata osanning, inte ta heder ur människor. Hylla det som hylla ska.
Men det där känns ju som en gammal 1700-tals quote. Att så här, Gud kommer minsann straffa den som syndar. Camilla går ju mer in på business på sin Insta. Och ja, men liksom förklarar att hon har blivit förd bakom ljuset då när det gäller de här coronatesterna som Hedda Care har. Så att hon
jag tycker det är så spännande med människor som då är delägare. Och när, det här fenomenet ser man ju ganska ofta, måste jag säga, när det handlar om att liksom fäkta eller fly. Att så här, Jag var oinformerad. Till och med så här informationschefer på stora bolag använder. Nej, men jag har varit oinformerad. Fast det är ju ditt jobb. Du är informationschef eller du är kommunikationschef. Du om någon ska väl veta, känna till det. Eller du var vd. Det är du som har skrivit på de här papperna. Ja, jag har inte fått information om det här. Mm. Nej.
Men det, jag tycker också att det är ett så här väldigt intressant fenomen att tiderna aldrig ändras. Det spelar ingen roll om det är så här.
Det är ändå fortfarande episkt när kungen är på strippklubb. Kan vi bara lyssna på det klippet när han säger sin... Nej. Alltså det är det roligaste. Alltså det är det roligaste jag vet i hela världen, tror jag.
Men har kungen någonsin varit på en sån klubb? Och vilken typ av klubb då? Stripp eller sexklubb? Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
Ja, men det här är ju liksom, det här är ju lite vad Camilla Läckberg gör just nu.
Ja.
Nej, fast hon skriver i ord.
Men det är också Clinton.
Ja, det är också nej.
Har du stoppat in en cigarillis i polirulli? Nej, skulle aldrig hänt. Men det är ändå intressant.
Det var exakt så också. Åklagaren formulerar det hela. Did you, Mr. President, put a cigarillis in the poodle?
Nej.
No.
Men det där är ju någonting. Att människan blir tagen på sängen ofta, även fast man vet vad som kommer skall. Det fascinerar mig så mycket med liksom släktet. Så här. Men just, man står så här med kniven i handen och mördar den. Så bara, mördade du precis den här? Nej. Jag har ju sett den där dokumentären på SVT. Preppy Murderer.
Ja.
Ja. Som handlar om en så här överklasskille som stryper sin dåvarande flickvän.
Precis. Och är så uppenbart skyldig på alla sätt och vis. Men liksom lyckas komma undan på grund av typ en bra advokat.
Jävligt fascinerande dokumentär i 4 delar alltså. Men just det där hur, tror jag nästan, man behöver inte vara psykopat för att kunna intala sig själv saker och ting som har skett eller inte har skett.
Nej, men jag har en kompis som ertappade sin snubbe verkligen i mässingen med sin älskarinna. Hon kom hem lite tidigare från en semester. Och han far upp naken i köket på diskbänken och skriker: det här är verkligen inte okej.
Nej. Ja.
Det är nej-faktorn.
Men det är samma sak som faktiskt, så nu pratar vi inte heller illa, utan Sofia Wistam har ju berättat flera gånger om att hon hade då Orup som älskare. Och Hannes Holm, hennes dåvarande snubbe, kommer hem och Orup står i garderoben. Och liksom lite så här: nej, inte står väl jag här. Nej, men det är ändå det mänskliga psyket. Det...
Och också intressant att Camilla Läckberg inte har blivit alltså ingen press har kontaktat Camilla Läckberg.
Nej.
Otroligt.
Hon är helt intressant nu.
Ja.
Hon är helt, men hon är ändå värd.
Det är klart att hon är värd. Det är det värd.
Och det här är också intressant. Vi är fascinerade av det här. Jag vet inte om ni är det. Annars får ni väl gå ut och ta en kopp kaffe nu. Men de här människorna, du är så värd, människorna som dyker upp när man hamnar i en kris. Det är ganska fint på ett sätt. Men så tänker man...
Vad vet du om det? Vad vet du om vad jag är värd och inte?
Ja,
men... Vilka är det där stödet? The real friends stödet som Louis C.K. pratade om, som vi pratade om i förra podden.
Mm. Men det är de som inte riktigt vågar liksom ställa sig på barrikaderna, men det är ändå så här, ett hjärta, vi vet vem du är. Man håller sig på en lagom svensk nivå. Okej, okay, ska vi köra lite en sångquiz, musikquiz?
Okej. Okay. Mm. Vi är det, du och dina 13 andra personligheter eller?
Det är mitt crowd här hemma.
Ja, vad härligt.
Ja. Sol, vind och vatten, höga berg, djupa hav. Det är... Okej, men vad tänker jag på då?
Jag vet inte vad du tänker på, men jag tänker i alla fall på att du är extremt dålig på att waila.
Jag tänker på Enkla elbolaget såklart.
Jaha, okej.
Det är ju nämligen vår finfina samarbetspartner den här veckan.
Precis, och de har ju tagit fram en elfond som heter Relaxa.
Och den är ju så himla smart för att det är experter som köper upp den billigaste elen som vi då som konsumenter får köpa. Så vi kommer så billigt undan och slipper tänka på vad det ska stå i det där kuvertet som man öppnar. Det är alltid billigast.
Ja, men alltså så härligt. Jag har ju faktiskt kommit på att jag både sparar liksom massa stress, massa energi och massa onödigt med pengar. För att jag slipper hålla på och tänka på det där med el. Jag har ju sommarstuga precis som du och alla vet ju hur sjukt dyrt det kan vara på vintern.
Sjukt dyrt.
Men jag tänker så här att jag ska göra lite roligare grejer för de där pengarna istället.
Jag
så jag har börjat nätshoppa på auktioner. Så här små pluttelutt-grejer. Du då?
Ja, nu låter ju som att jag härmar dig både med elbolag och att jag har börjat shoppa små grejer på nätauktioner. Men jag är precis som du. Och det som är underbar...
Säg inte att du också bjuder på den där marmorkrukan.
Marmorkrukan? Jag har bjudit på hela jävla marmorbordet där. Nej, men det som är så bra att det finns ju någon som väljer åt dig som vill att du ska komma billigt undan. Och dessutom så är det sol, vind och vatten. Så klimatsmart. Så att jag faktiskt vill ge dig ett gott råd. Byt till Enkla Elbolaget du också. Tack Enkla Elbolaget. Nej, men nu är jag ju då inne på Läckbergs Insta och där skriver hon då: ingen från media har sökt mig i den här frågan och därför vill jag klargöra vad jag står i frågan, då det är mitt ansikte som hamnar i media. Som ägare har jag nu kontaktat ansvarig för att få en förklaring. Och då känner man så här: okej, hon är ute i kylan. Saliba har tagit klivet in och nu har de stängt dörren. Det har man ju själv varit med om, att så här: jaha, jag fick ingen info. Jaha, var inspelning där? Men man vet ju när man har hamnat ute i kylan, och det har ju nu hon gjort. Men då har vi faktiskt mästarnas mästare på Du är så värd kommentarer, tycker jag. Och inget ont om det, men vi pratar ju om det som fenomen, och det är då skådespelaren Alexander Karim. Han skriver den perfekta Du är så värd kommentaren: vi som vet vem du är och vad du står för förstår hur det ligger till. Hjärta, stjärna, hjärta. Och då har han fått 14 tidigare svar här då. Och de andra går in i polemik då, det är liksom det privata, vården, och de har ändå åsikter. Men Alexander, han visar bara, inte sin tysta solidaritet, men sin, vad ska man säga, väl genomtänkta solidaritet. Du är så värd att inte få det så här, Camilla.
Ja, men jag tycker ju att det där är ju en sån här kommentar från någon som typ har lärt känna någon på ett mingel.
Ja, men det är det väl. Men de människorna kan ju också dyka upp från ingenstans när man är i behov av stöd. Så tycker jag.
Nej, men absolut. Och det är ju så här, de där människorna finns ju där hela tiden. De har ju, fyller ju såklart en jättestor funktion för Camilla Läckberg just nu. Så Alexander Karim kanske är en förträfflig person. Jag vet inte, förmodligen så är han det. Jag känner inte honom. Men hans liksom nyfunna eufori i sociala medier är extremt 2017.
Ja, jag fattar. Ja. Men jag tycker att hela, vad ska jag säga, hela Instagram är ju just känslan av det. Man lägger upp en bild på sig själv och någon annan som kanske är lite mer känd. Så, ja, men som vi pratade om igår, grattis på födelsedagen. Så varför lägger du upp en bild där du var skitsnygg och hon såg ut som hej, kom och hjälp mig. Eller Gwyneth Paltrow som hela tiden lägger ut bilder på Robert Downey Jr. som är hennes bästa vän, som hon älskar över hela sitt liv. Men han syns suddig, håller något tal och hon sitter liksom glad och nygift. Så att, det handlar ju också om en fåfäng grej. Att visa att man har de här och känner de här väldigt kända personerna.
Ja, men ja, exakt. Alltså det är ju att så här, säga grattis på födelsedagen och lägga upp sig på en bild med en selfie med en annan person som är eventuellt lite kändare, större och så vidare. Det är ju egentligen bara ett eget varumärkesbygge. Det finns ju inget intresse egentligen att hylla den personen. Man höjer ju bara sig själv. Det jag skulle komma till med Alexander Karim, det är att så här, hans blogg på Aftonbladet är det värsta jag har läst. Han och hans frus blogg.
She's back from outer space.
I mannaminne. Jag måste bara läsa en liten quote från den bloggen. Det här är deras liksom krönika som är under kategorin family.
Okay.
Enastående, tålmodigt och äckligt entusiastiskt. Det är Daniel Tigers mamma. De har då gjort någon typ av psykoanalys på olika barnkaraktärer. Etta: Greta Gris. Om vi bortser från den enerverande titelmelodin Greta Gris och kraftigt snark inåt som vi nynnar på i tid och otid, så är den lilla grisfamiljen kanske sämsta representanterna för jämlikhet och progressivitet. Pappa Gris är historiens största mans bebis och morfar Gris är inte bättre. Man har oförbilligt börjat analysera mamma Gris medberoende och kommer fram till att hon aldrig har en chans, stackaren. Men det, med den manliga förebild kunde hon inte göra ett bättre val än pappa Gris. Och så vidare. Det är ju så knasigt. Mm. Det är så knasigt och det känns så 2017. Så att jag får ju lite panik.
Jo, men man ser ju mycket det här nu i media för att vi ska känna oss trygga. Men jag tycker också att det är så här, det är ytterligheter, det finns inte längre någon median. Jag tänkte igår så läsa om den här 92-åriga kvinnan som hotade hemtjänsten med kniv.
Ja.
På något sätt tycker jag att det är upplyftande.
Jag vet, jag blev också så otroligt lycklig när jag läste den. Fan vad taskigt.
Polisen rubricerar ärendet som olaga hot. Okej, gör det då. Jag vet inte, det händer ändå saker. Alltså, man gör ju lite galna grejer. Men det som händer också, man märker att människan har ett oändligt behov av att veta att det ska bli som förr. Om man till exempel kollar då på Instagram, så är det alltså nerlusat med bilder från 80- och 90-tal och 70-tal. Där folk skriver så här, ja, här, så här såg jag ut. Och här är barnen när de var små. Vi är liksom rädda för, känns det som, att så här, att den här tiden aldrig ska komma tillbaka. Vi måste liksom fylla på oss med bilderna när allting var som vanligt inom situationstecken.
Men jag tänker att det här är en form av ångest. En sjukvårdsångest. Det är intressant, jag pratade med en hälsomänniska för ett tag sedan. Och framtidens, alltså den första 200-åringen är ju född nu och så vidare. Och det betyder ju att vi kommer ju vara ungefär som 40. När vi är 100. Och då finns det ju inte så att det kommer finnas hjärt- och kärlsjukdomar eller problematik eller diabetes och så vidare. Utan framtiden kommer ju inte handla så mycket om sjukvård, utan den kommer ju handla om friskvård. Och då handlar det väldigt mycket om vad vi sätter i oss för mat och hur vi förhåller oss till oss själva och vår omgivning och på vilket sätt vi tar hand om oss. Och liksom, ja, vad man än må tycka om body positive, så kommer ju det vara ett ifrågasatt ideal om så där 30 år.
Mm-hmm. Ja. Men det handlar om samma sak här, att så här, känslan av att man får gå in i en godisaffär och allt är möjligt och allt är okej liksom. Men jag tror också att det handlar om vi nu ska försöka knyta ihop säcken med kvinnor, 70-talskvinnor versus till exempel 80-talskvinnor då, som de här senaste bråken har handlat om, så ser man ju fortfarande, tycker jag,
till och med 90-talskvinnor.
Ja, man ser en tydlig vattendelare ändå. Saliba och Läckberg uppfostrade i sand, du äter upp maten, rak i ryggen, hel och ren anda. De pratar ändå om sig själva i dechiffrering eller tredje person.
Mm.
Men om vi till exempel tar Della Q, så är det liksom, förresten är hon med barn. Hon är liksom, hon är ätstörd. Man går direkt på den liksom, vad ska man säga, de klassiska
huden kärna.
Ja, de kvinnliga skamattributen.
Precis, som de konservativa kvinnor de då framstår sig själva att vara, så måste man ändå ge dem att de råkar lika konservativt.
Precis, men det handlar ju om, tror jag, att vi också fick så jävla mycket skit att slänga av sleven under MeToo. Var ju också att vi har ju hela tiden, vi har suttit på våra höga hästar för länge.
Ja, men gud ja, alltså vi har ju gett de här kvinnorna så mycket skit. Det här var ju en revolution, det här var ju Le Miserable som liksom ställde sig upp på barrikaderna och sa så här, vet hut till oss. Och skrämde oss ner i något litet dike som trollet under bron till Bockarna Bruk. Och där satt vi i vårt gryt ganska länge innan vi började titta upp våra fula nyllen.
Och jag har för mig att vi i flera poddar har sagt, men det kommer ju inga bakom oss, så att vi får väl fortsätta då lida liksom förra skutan.
De kan inte jobba, de har ingen arbetsmoral.
Precis, slöfockarnas IF. Ska vi ta ett glas till? Nej, men, så det har handlat om att vi har varit i en position där vi har varit ohotade, och då blir man ju också trött
och mätt. Det är det här, det är kreativa hjulet. Först är man, när man är mellan klockan, vad ska jag säga, 1 och klockan 6, då är man som mest produktiv, det är då som mest händer. Mm. Sen kommer liksom uppsvingen fram till klockan 8 på kvällen. Och mellan klockan, och så går det ganska bra ända fram till 9. Sen börjar man bli mätt, tjock, trött och bekväm. Och där vid klockan 12 så blir du omsprungen.
Mm.
Om du inte börjar liksom om på nytt på något sätt.
Men jag tror att det var Moa Wallin också från Della Q som sa så här, men anledningen till att vi inte liksom vill lyssna på 70-talisterna är att vi tycker att de verkar ha så tråkiga liv. Så jag kan tycka ändå på något sätt, lite om man ska dra en parallell till akademin, så var det så här, alla jävlar 70-talet och ner har suttit och varit mätta, belåtna i efterkrigstidens liksom bleka nylle. Så det har ändå på något sätt varit bra att grytan har rörts om. För det har kommit fram väldigt mycket bra. Kreativ, humor, förut. Alltså, det känns som det ändå exploderat efter MeToo. Och det har ju inte berott bara på själva kärnämnet, utan det har liksom skakat om på något sätt.
Ja, men precis som corona skakar om mycket av den extremt ytliga diskussion eller småaktighet vi liksom haft under ganska lång tid. Vi har varit nere på extrema millimeternivåer, i alla fall i sociala mediebråk och så vidare. Det är diskussionen i diskussionen i diskussionen, och där i ligger konflikten, om man förstår liksom inte vad var det som hände. Det är lite som ett så här äktenskapsbråk hemma, du vet. Man börjar tjafsa om så här varför riset brände fast, och sen slutar det med att så här, jag hatar din svärmor.
Ja. Och dig.
Och dig. Mm. Ja, nej, men så har det ju varit. Men nu ska vi lämna detta raskt för att kasta oss in i några glada frågor vi har fått. Vi väljer ut ett par frågor här.
Nej.
Och så svarar du. Jo, okay, vi har då så mycket att göra, Ann Söderlund.
Ja. Mm. Finaste barnnamnen. Gud, det har verkligen ändrat sig med tid. Jag kommer ihåg när man var liten, då tyckte man ju så här, Mercedes, Coco.
Vad heter dina liksom tidiga vuxenårs barnnamn?
Ja, men det var, nej, det kanske inte var, men då var det väl, gud,
jag har två riktiga rövare här, alltså.
Rövare.
Och gud, att jag säger det här är så fruktansvärt skamligt. Jag gör det bara.
Trumvirvel, Magnus.
Alita Dolores.
Men vadå, doppfällnamn?
Ja, alltid doppfällnamn. Alexis Talula.
Okej, Demi Moore ringde och ville ha...
Det var de finaste flicknamnen jag kunde tänka mig.
Men hur kan du ens minnas de här rövnamnen?
Nej, men för att de var så röviga.
Jussis Talua, eller vad sa du?
Alexis Talua.
Ja, men jag hade i och för sig lite sån här Mo.
Jag hade Bo ett tag, hade jag, som tjejnamn. Ja, men det är fortfarande fint.
Ja, det skulle jag
lätt ha tagit. Det är bästa. Bo och Kate.
Bo Enberg.
Bo Enberg. Bo och Ben, hur fint.
Jag älskar namnet Ben. Det har jag försökt få igenom under många år nu.
Jag försökte ju få Katrin Zytomierska att döpa Falke till Ben.
Men Ben är ju ett av de finaste namnen. Det är så perfekt. Det har namnet B, eller bokstaven
namnet B.
Namnet B, den nya operativa filmen. Men jag ville ha Ben, men det blev Bobo. Så ja, det är lite, jag älskar bokstaven B.
B är väldigt
den
är, fint.
Och den är väldigt liksom
Bibi.
Snygg. Ja, Bibi också, oh, världens gulligaste namn. Men det var ju ett namn som man kanske när man var liten tänkte.
Tänk att du hade haft en tjej, Bibi och Bobo. Hur gulligt.
Ja, men min
jag ska rub it in lite mer.
Min guddotter heter ju Bibi.
Ah. Jag älskar ju Bo och Kate.
Kate?
Mm. Kate. Men tänk dig att det svenska uttalet på Kate är så jävla
gulligt. Kate.
Nej, men Kate. K-E-J-T.
Kate.
Rent fonetiskt. Kate. Jag tycker det är så gulligt.
Ja, jag älskar namnet Sally. Det hade jag döpt min dotter till, tror jag.
Mm.
Sally Bo.
Ja, ah, fint ju.
Tack.
Dubbelnamn.
Kanske blir den sista.
Eller så blir det.
Undrar om jag skulle kunna bli på smällen nu.
Vad händer med min och Malins podd? Vill ha båda. Gud vad gulligt. Så här är det. Vi har hållit på faktiskt att signa med våra nya poddhostar. Sen kom corona. Och nu har vi bestämt oss för att posta den här podden till hösten. Dels för att jag hoppar på ett ganska stort jobb som tar all min tid i princip. Så jag har faktiskt bara tid att göra en podd just nu.
Ja, det har du verkligen. För vi gör ju tre poddar varje
gång vi poddar.
Det har bara blivit vi är nere på en timlöning på 40-talet.
Ja.
Sådär, vad är nästa fråga om jag får fråga?
Vad tycker ni om att tjejer pratar så mycket skit bakom ryggen på varandra? Och varför, undrar
fråga
Sofia.
Fråga Anita.
Det bästa är ju att ringa till Sanna Lundell. Och vi har ju båda våran debrief session med Sanna Lundell då och då. När vi inte står ut med varandra längre. Ja.
Nej, men jag tror också att om man har en stadig klippa i mitten. Som vet att det finns en äkta kärlek där. Då tycker jag att man snackar på lite.
Det tycker jag med. Man behöver ju det. Jag är helt okej med att du bara flåntar mig för Sanna Lundell.
Vänta tid. Nästa fråga.
Tvärtom, hoppas jag. Kan ni prata om skönhet och tränande?
Absolut. Det är mina två favoritämnen. Jag har börjat cykla.
Men finns det inte hur mycket sådana poddar som helst?
Jo, men vi kan ändå svara på våra... Någonting måste vi svara på. Jag har börjat cykla mycket. Jag har köpt nya träningskläder. Det påverkar ju mer än vad man tror. Att man inte men springer alltså, runt i gamla noppibrallor.
Nej, men vadå? Du har ju gått i tights sen för fan Bobo föddes.
Ja, men nu har jag nya röda tights.
Okej.
Okay, tomtemor. Mina tre bästa skönhetstips då. Fixa ögonbrynen.
Ja, men det är ju verkligen... Det är ett lyft i ditt ansikte sen du gjorde det.
Men det
du kunde se ut som, du kunde se ut som raggatussen innan.
Vem är det?
Det är en släkting till din mutta.
Ja, de har inte setts på ett tag nu. Det har vi inte gjort. Nej, men... det är faktiskt stor skillnad. Men hon ska ju fortfarande ge sig på och noppa ögonbrynen lite.
Ja, men det är fint.
Är det? Ja. Jag vill ha buske.
Nej, det ska du inte ha. Du har så mycket ansikte. Du förstår vad jag menar. Du har mycket näsa, du har mycket mun. Alltså du har ju mycket. Du skulle inte ha jättetvå stora jävla lakritssträngar där eller regnsniglar som ligger på. Det går inte.
Ja, och sen inte röka verkar vara bra.
Vänta. Så dina tre skönhetstips
är... Jag har sagt ett två bara.
Röda tights och inte röka. Du har ju sagt ögonbryn också, buskig ögonbryn. Men med det här, med röda tights, buskig ögonbryn, som inte röka.
Okej, det blev mina tre. Nu är dina tre.
Jag måste bara hämta mig från det här.
Du ska inte fissa så mycket. Du har fått vannor.
Jag vet. Okej, mina tre skönhetstips. Ja, men det är ju återigen... om man skaffar en sån här liten så här rulle, du vet, från Swiss Clinic med massa små nålar i, då kan man rugga upp en yta och så bara boostar man sig själv med kollagenserum. Jag tycker man ska både ta intravenöst och liksom i huden för att få liksom en supereffekt. Det tycker jag i alla fall jag är jävligt bra. Och sen kan man avsluta det med någon form av sheet mask.
Det... Kan man göra det själv?
Ja, jag gör jätteofta. Så att så här, grunden handlar om fukt och vara ren. Det tycker jag är liksom det hållbaraste för att hålla en bra hud. Och sen så tycker jag också att så här, ögonbryn är sjukt viktigt. Jag har gjort sådana här 3D-ögonbryn. Jag är ju så här breda men glesa. För jag var med på det glada 90-talet där vi alla noppade sönder våra ögonbryn. Sen har liksom aldrig mina reparerats. Nej.
Jag såg inte mina. De var så bleka.
Du hade ju inga ögonbryn på i halva ditt fotoalbum.
Nej. Och hade blond pullihår också.
Blond pullihår, det är fan. Vad har du för, hur ser din vagina ut? Om du skulle beskriva din vagina som ett ansikte, hur ser den ut?
Lite plufsig. Dagen efter. Dagen efter vin.
Allt svullen. Tjejmiddagsmuttan. Men min mutta, den är så liten så den syns knappt. Jag kallar det ju avsaknaden av en mutta. Den är ingenting. Alltså, nu pratar jag inte om hur den ser ut inuti. Pratar hur den ser ut utanpå. Jag har typ inga läppar och det är bara liksom ett litet y. Det är inte ens ett V.
Men jag vet inte. Jag tänker, alltså, ibland så försöker jag göra en identifikation av så här, vad är det här för en typ av mutta? Men bullpulli har ju mina kompisar.
Men du har ju ett enormt
vinsberg. Du verkar älska mig, mina vänner. De pratade med mig på gymnasiet. Du hade inga ögonbryn, ljust pullihår och bullpulli. Det är bara urarta. Har du svarat klart nu?
Ja, det var klart.
De sjuka barnen.
Ja, verkligen. Samma här.
Tre stycken poddar i en.
Visst.
Jag tycker vi fick till det till slut. Är man en sämre människa om man inte tränar? Ja, det tycker jag. Alltså inte sämre rent personlighetsmässigt. Men man blir ju jävligt mycket skönare människa när man har varit ute och sprungit. Fått upp pulsen lite och så liknande och så liknande. Så att ja är mitt svar.
Ja, och jag tränar ganska mycket just nu. Och jag har liksom haft fokus på mycket mage och lår i styrka. Och sen så har jag börjat springa lite. Och sen i helgen så tvingade paret Herngren. Glatt med ofrivilligt förstående för vad jag har sagt ja till på ett intervallpass. Det var det värsta. Jag kom hem med så här löparmage, somnade två gånger i chocktillstånd, var helt nerkyld och varm om vartannat. Jag gick igenom alla faser. Så otränad var jag tydligen.
Ja, nej. Och jag förstår. Sista frågan då. Fråga Ann vad skillnaden mellan 4 och 5 barn är. Vänta 50 killen. Och sen är det en skratt-emoj. Skratta på du. Så kul blir det inte. Nej, men det som är skillnaden är väl att 4:an och 5:an är väldigt tajta och kan liksom leka med varandra. Men sen beror det lite på vad man fick för femma. Min fyra Bobo är en liten herre i kravatt som ändå så här, ja men han kan lyssna, han kan sitta still, han går och lägger sig när man säger. Och sen kom ju då Fralenberg som är mer, som står upp när han äter, hoppar från olika höjder, tänder eld. Alltså en riktig vildbas. Så det blev ganska stor skillnad. Men som det alltid så blev det också väldigt, väldigt mycket roligare. Så good luck baby.
Ja, okej. Okay. Jag har två frågor kvar. Nu är vi snabba. Vad är ert värsta bråk? Ja, vi bråkar ju i den här podden.
Ja,
det var och vem var först med att ringa den andra? Det är ändå intressant.
Vårt värsta bråk var ju under MeToo-hetsen. Vi var jävligt hårt pressade båda två.
Utifrån, och så pressade vi varandra extremt mycket.
Ja, alltså jag var
fanns ekonomisk press, fanns bostadspress.
Nej, det var, och det fanns barnpress. Och men det var så mycket press, relationspress. Så att då hamnade vi i ett jävligt stort bråk en dag. Där vi faktiskt skrek både det ena och andra till varandra. Och jag gick iväg, va?
Mm.
Jag lämnade studion. Var det med? Hade vi med det i inspelningen?
Nej,
det hade vi inte. Men jag vet inte vem som ringde den andra. Jag tror ändå att det gick ganska snabbt.
Du brukar vara ganska snabb på att skicka hjärtan.
Ja, ja, det kanske jag gjorde då. Jag kommer faktiskt inte ihåg, om jag ska vara helt ärlig. Men det kanske var jag då.
Ja, jag tror kan det vara du. Men, och då hade jag väl typ så här varit på gång att skriva någonting. Mm. Joel blir också extremt irriterad på mig när jag bråkar med dig. Det skulle vara kul att veta era guilty pleasures. Mat, musik, film, serie, crushes med mera.
Jag har ju väldigt så här guilty pleasures som typ blir lite hand i mun. Typ så här, oj, en hotellnatt.
Hotell. Nej, men åh gud, vilken chocker. Det här är ingen av våra poddlyssnare räknat ut.
Loppisar.
Det är inget svar på någon fråga. Mat, musik. Jag vet inte vad loppisar går in.
Nej, men alltså, jag tycker att det är så otroligt olika vilken känslostämning. Nu har vi haft en liten kris i vår relation. Då är jag plötsligt börjat lyssna väldigt mycket på musik.
Men musik när man är i kris är bästa som finns.
Ja, och alltså, det räddar en ju. Det är som musiken så här, kommer som en frälsning från ovan. Mat, absolut. Men det liksom, jag känner inte att jag är någon frossare på något sätt. Jag är väldigt förtjust i chips och dipp och smågodis.
Vinägerchips.
Gott. Och tänkte du och jag nu
vinägerchips
på Mallis på stranden, lite vinägerchips och varsitt glas iskallt bubbel.
Och sen och sen så lite crème fraîche till det där med lite gräslök i. Oj.
Ja, men vi är båda liksom, vi är bra på att njuta av livet, tycker jag.
Ja, men vi kan ju smånjuta också. Vi kan ju hitta lyx i liksom en loppis.
Ja, vi kan faktiskt hitta lyx i det mesta. Som är iskallt kaffe. Okay. Nej, men jag tycker att det är därför jag också tror att vi tycker om att vara med varandra och även resa med varandra. Att så här,
du är min bästa respartner ever.
Ja, och du är min. Att vi så här, okej, det kanske är lite stressigt, lite jobbigt just nu och nu blev någonting lite fel. Men 10 minuter senare så är vi de mest harmoniska turturduvorna som sitter i solnedgången med 3000 kilo köpt mat. Det blir lite fel där. Jag tror också att vi kan skratta åt nästan allt.
Ja, och det är ju ändå det som är förlösande. Och tack kära lyssnare för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs om en vecka. Puss och kram.
Puss och kram.